Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, du lyssnar på ett specialavsnitt av 4 meter, podden där jag och Anders Sparring i normala fall sitter och pratar med varandra. Men idag är inget vanligt avsnitt, utan det här är en mashup som det kallas, ett superprojekt samarbete tillsammans med podden Rätt upp i verkligheten. Och medverkande i den podden sitter här bredvid, men de får inte säga någonting för det här är vårt egna intro. Det här är alltså poddvärldens Traveling Wilburys, välkomna.
Jag har en så här oro inför den här mashupen slash crossovern som ska göras. Det är att jag och Fritte har ju ofta fått beröm för att vi är så mysiga.
Ja.
Och att vi är sådana här som folk lyssnar på när de ska somna. Det är många manliga komiker födda 80-90-talet som kanske saknar mamma och pappa som har flyttat till Stockholm som lyssnar på 4 meter.
Ja.
Men så känner jag att ni är nästan ännu mysigare.
Jaha.
Alltså det är så himla... Det finns i rätt upp i verkligheten en... Vi ligger på sidan mitt emot varandra och poddar atmosfär.
Det kan vara våran...
Vilken komplimang jag väljer att ta det som.
Jag tror, att våran... jag tror det är våran fint tecknade logga som lurar.
Ja.
Lyssnar lite grann
men
kanske.
Men också lite får man säga, för när vi var på live-turné då var det så här, någon som något fan som bara så här, skickade massa kärlek. Om det var antingen under podden i live eller om det var efteråt, det vinns jag inte. Men det var ändå så här, kärnan var att så här, det är så härligt att lyssna på er, för Jonas har kanske Sveriges bästa radioröst. Ja. Så himla mysigt. Och Johan... Du är ju kul.
När du sa skickade kärlek live under inspelningen, då tänkte jag på Polisskolan-filmen där. När han ska hålla tal och det är någon tjej som går ner på honom under tiden.
Bakom
det minns inte jag, men det känns...
Men vad minns du inte Polisskolan-filmen?
Det var en generationsfråga, tror jag.
Ja, det är en generationsfråga.
Ni är 10-15 år yngre än oss.
Mm.
Om 88 är ditt födelseår, du är 19 år yngre än mig.
Mm.
Men du och jag, vi växte ju upp. Och dessutom så tror jag att Polisskolan-filmerna var så här humor och lite soft porn för oss.
Ja.
Alltså det kunde titta fram ett par bröst ibland.
Mm. Ja, men det var väl ändå, jag är ju ändå mellan 23 och 39, något annanstans. Vi vill inte gå in mer på det. Men i alla fall, jag minns ju väldigt tydligt att man tittade på Polisskolan för att skratta och också med förhoppningen om att... Men i varannan film, det var en lång serie, i varannan film dök det väl kanske...
Men jag tror amerikanska komedier har den... stolta traditionen att vara roliga men också bidra till ett sexuellt uppvaknande.
Mm. Ja.
Men jag tänker att hela livet var soft porn på den tiden. Alltså att allt var lite soft porn. Alltså var det öppnade tidningen okej, så var det soft porn, eller inte bara soft, det var liksom grovporr skulle betraktas som idag. Alltså kollar du på någon amerikansk komedi, ungdomskomedi, så var det soft porn. Öppnar du LOs katalogen, var det soft porn. Alltså allting var det.
Doktorn kan komma.
Där, exakt.
Och karaktären Emma
öppnar
där som
vi,
hade...
Öppnar du Vi villaägare, så var det... Bastureklamen var soft porn. Så att det satt ju nakna kärnfamiljer där på lavarna och visade hur härligt det var basta torrbastu.
En annan grej som jag tänkte... Jag vill att Jonas skulle få tycka till lite, analysera det. Det är kul att göra ett sånt här crossover-avsnitt. Men jag ser, vi är ju i... Du delar ju här då studio med någon, Anders, eller hur?
Ja.
Artisten Thomas Andersson, visst?
Ja. Mm.
Och det är väl därför. Jag bara gissa att det inte är din, men det står ju en sån vinylspelare där i hörnet. Det är väldigt fint här. Det är som musik-vibb. Och jag tänkte att alltså, Jonas skulle få tycka till om, jag tror att ni båda ratar rätt högt på den här skalan, men jag tänker så här, vem av Anders och Fritte tycker du, eller liksom, skulle du säga är mest benägen att gå förbi en skivspelare, sådär, en vinylspelare, och göra så farbrorskojet att luftskratcha lite och säga wicka wicka wicka?
Alltså, lätt fritte.
Ja, men håll med om att båda ändå ganska troliga att göra
fritte
den.
Fritte har ju doppat tårna i rappen, bland annat.
Mm, sant, sant.
Ja, doppat tårna i underdrift ändå. Lever och andas rap.
Upp till låren.
Alltså, jag saknar ju din quizshow nere på Bonden väldigt mycket.
Ja.
Där hade du ett segment, för lyssnare som inte var där, att där du liksom skulle beskriva en plats som är på spåret liksom, och så droppade du ledtrådar under en rap.
Mm. Ja, varje kväll avslutades alltid med att jag rappade en fråga. Ja. Och det var extremt kul att göra, för att det liksom, jag bejakade hela den här rappingheten som jag, eller den här rap-auran som jag byggt upp, och som är, det är väldigt tacksamt att skoja om, såklart också. Alltså sådana som andra komiker som Johannes Finnlaugsson och Soneby och sådana som verkligen skäms nästan in i märgen över när jag rappar. Så. Mm.
Har ni sett Succession-serien på HBO?
Vad heter den?
Succession.
Ja.
Ja.
Första avsnittet har jag sett.
Ja. Då vet ju du vad jag pratar om, Anders, när vi pratar om kanske pinsamma rap. Eller är du hur långt har du sett?
Jag har sett hela. Jag åkte fel. Jag tänkte på Euphoria. För jag har tänkt på Euphoria tidigare redan. Men ja, jag vet precis vad du menar.
Ja, det finns en scen, ni kommer väl se fram, ni har det att se fram emot, där då det är någons födelsedags eller så här hyllningsmiddag.
Det är ingen spoiler.
Nej, det är det ju inte, verkligen inte. Och då i alla fall den stele och liksom nedtryckte son, näst äldste sonen, kör alltså då någon sorts tribute, vitaste rappen man någonsin har sett, för att hylla sin pappa då på den här stora dagen. Och det är... Han är inte, absolut inte, han lägger inte lika feta bars som du brukar göra. Men det är tv-historia, skulle jag säga.
Ja, det är fan.
Ja, det är magiskt. Ja.
Det låter helt fantastiskt. Vi ska rekommendera serien Succession, helt enkelt.
Ja, absolut. Bara för säsong 2, avsnitt 8 eller avsnitt 9.
Men jag kan ju droppa nu kanske att det kanske blir en liten...
Tidigare, va?
Comeback för Skissa med Fitta.
Är det sant?
Ja.
Shit.
Ja. Ska jag...
Ja, det kanske blir en liten mini-comeback för Quizza med Fritte faktiskt.
Kan du inte släppa de låtarna?
Som jag har längtat.
Älskar det. Kan du inte släppa de låtarna? Jag älskar din Atlanta-låt.
Ja, men den var bra.
Den var riktigt bra.
Ja.
Men jag känner mig lite snuvad på konfekten när det gäller Frittes rap. För jag har aldrig fått uppleva dig rappa. För du skulle rappa en gång när vi live-poddade, men då fick du liksom inte... igång.
Ja, men grejen var det att jag skulle göra en battle freestyle rap med han Sebastian Järpehag från vad heter gruppen?
Karakou.
Men han är ju svinbra. Jag var inte duktig helt enkelt. Jag var inte bra.
Nej, det blev ju så här,
jag tyckte inte att det blev ens roligt för att jag var så dålig. Så känns det för mig. Mm. Att det var bara pinsamt.
Mm.
Mm.
Men så det säger ju en del.
Men
vadå, blir det comeback? Ja. Comeback?
Ja, men det kommer nog bli senare i höst.
Okej.
Okay. Ska släppa datumet tidigt så att vi måste fylla stället. Så det får verkligen inte vara någon halvmesyr nu. Liksom.
Men är det på Bondenbar? Eller?
Ja, självklart. Ja, det kommer aldrig vara någon annanstans än på Bondenbar.
För fan vad jag längtar.
Ja, men jag längtar också.
Mm.
Häng på lås.
Det har varit ett hål i mitt liv att jag aldrig har fått vara med på en fritt quiz.
Det känns ju fel. Men vi, apropå fritte och quizande, jag och Johanna, min fru, vi pratade om, jag vet inte fan vad, om vi fick för oss det bara eller om det var att någon hade hört att säga, ja men i alla fall att säga På spåret är ju snart premiär för igen, och det kan ju inte vara i alla tider som Christian Lok och Fredrik Lindström ska hålla på och leda det. Det känns som att de går vidare snart. Och då började vi prata om efterträdare och alltså domarjobbet, Fredrik Lindströms efterträdare, då tyckte vi båda att du skulle vara den perfekta. Kanske sant. Att Jeppe Rundahl, som ändå har vunnit och varit med, är bra val som programledare. Mm. Och då måste han ha en lite rappande kurv i sin sida.
Det är väldigt, väldigt gulligt av er. Ja. Men det skulle aldrig bli verklighet med tanke på att de skulle aldrig släppa på en så okänd person ändå som jag är.
Ni får väl börja jobba lite på kändisskapet.
Ja, men ge det lite tid.
Vad fan tror jag gjort de senaste 20 åren?
men fan, alltså jag sitter och... Jag sitter och har en sån här en angenäm känsla av att du ska vara med på spåret i höst. Och att du inte får berätta det.
Ja, det hade ju varit så fruktansvärt.
Alltså jag har en så otroligt stark känsla av det. Och du kan ju inte säga varken ja eller nej till det. Men allt annat är otänkbart.
Men de har inte släppt deltagarna?
Nej. Så att Fritte har inte pratat så mycket om På spåret i höst som du brukar göra. För annars är ju På spåret ofta top of mind, Fritte Fritzson.
Mm.
Men jag bara sitter och har en obehaglig, eller en, inte obehaglig, utan en elektrisk känsla i kroppen.
Ja, då känns det som att de har vill reboota konceptet lite, byta ut bandet lite, få lite exakt. Nya personer.
Ja, men alltså, inte att han ska vara programledare, utan han ska tävla.
Ja, men det passar ju perfekt om de ska byta band och göra lite mer så här, blanda med lite mer kvinnor och rasifierade. Mm. Passar ju perfekt att jag är med och tävlar.
Ja, men det finns ju ändå...
Eftersom jag representerar ju, allt det där.
Det finns ju en slott som ändå är, vad ska man säga då, Jeppe Rundahl, Josefin Johansson, Kalle Lind.
Ja.
Ankan.
Som ju är, ja, Ankan, ja. Som är någonstans liksom,
indiekomiker i Malmö scenen får tävla På spåret igen. Mm.
Du eller Kringland då?
Mm. Just det.
Och då tror jag du ligger närmare
till Fritte också. Faktiskt.
Men jag tror ju att det nästan det enda som man pratar mer om än att jag ska vara med På spåret är att folk vill att Dan Hylander ska vara med i Så mycket bättre.
Det där tror jag är en Malmö grej faktiskt.
Ja.
Det tror jag är verkligen en Malmö-grej.
Jag har lite svårt att placera Dan Hylander in i en musikalisk kanon. Hade han av band eller?
Raymond Tana band.
Jag hade inte så. Men det säger jag kan inte säga något.
Jag har ägnat ett helt avsnitt egentligen åt Dan Hylander i fyra meters tidiga historia.
Men alltså med låtar som till exempel Skuggor i skymningen.
Vad heter det? I skymningen?
Skuggor i skymningen.
Skuggor
i skymningen. Läppar mot läppar. Och farväl till Katalonien såklart.
Ja.
Ja. Så och sen svart kaffe.
Mm.
Ja. Det är bara tre, kan jag säga.
Svart kaffe med lite mjölk, tack.
Ja.
Inom
fattighet. Dan Hylander har liksom utseendemässigt skulle han kunna vara Sveriges Iggy Pop.
Mm. Wow.
Han har ett väldigt benigt, fast ganska gulligt utseende i ansiktet. Det har inte Biggie, men inte mycket underhudsfett i fejan. Och sen så ett långt, stripigt hår. Där tar väl likheterna slut.
Men sen är han ganska smal.
Smala lite, men fysiskt en Iggy Pop, fast musikaliskt mer än liksom en duktig popsnickare.
Ja.
Mm. Han har mer rockutstrålning. Man kan bli lite besviken när man hör Dan Hylander. För man tror att det ska vara lite mer dist och lite mer... MC5 och Stooges, men det är mer åt Hall & Oates-hållet.
Jag såg Iggy
på... Nu blir jag riktigt peppad då.
Jag såg Iggy på Way Out West några år sedan, och han är väl känd för att han typ skar så här sår på överkroppen liksom. Att han med så här rakblad. Han har slutat med det och nu har han börjat spotta på sin egen bröstkorg.
Inget av det där skulle Dan Hylander göra, kan jag säga.
Har man sett Dan Hylander utan överkropp? Eller är han...
Utan överkropp? Han har alltid haft överkropp. Utan någonting på överkroppen, tänker jag.
För rätt upp i verkligheten. Lyssna, kan jag säga nu att vi har ersatt den kutymdryckan GT med Jack Daniels.
Ja,
sorry,
ja.
Det var för jävla gott. Alltså, vi har alltid poddar med whisky nu framöver. Nej, men Dan Hylander, han flyttade ju till Bolivias djungler också vid något tidpunkt i sin karriär.
På riktigt?
Ja, för några år sedan. Ja. Så han bodde i djungeln i Bolivia. Jag vet inte vad han gjorde där. Om det var någon slags idé om att han skulle...
Men någon sekt han gick med? Eller
liksom, ja, men att han skulle
importera fly... ayahuasca.
Ja, precis. Ja. Eller precis fly i verkligheten. Eller om man skulle på något sätt se hur mycket kurare han kunde liksom injicera utan att han dog. små mängder kurare.
Något av det var det ju. Ja. Jag tror på se. Se för kurare. Vad är grejen med svenska artister och upptäcka sig i Sydamerika?
Ja. Du tänker på Björn Afzelius.
Ja.
Mm. Och Tåström, Nicaragua.
Var Tåström i Nicaragua?
Ja, Imperiet var i Nicaragua. Som spelade synt där, Per Hägglund. Han gifte sig till och med i Nicaragua.
Mm-hmm.
Som man gör. Någon sandinistisk grillaledare. Liksom.
Eller gifte sig med en sandinistisk grillaledare som heter Jorge. Det var så himla oklart varför. Och
sådär, Jorge Vargas.
Ja, precis.
Kanske.
Och Håkan Hellström, Brasilien. Hela den.
Men det är väl gräs han är ute efter.
Ja, Cornelius också, Brasilien.
Ja, Brasilien. Det var en tur. Och det var väl den som kostade honom livet i slutet, har jag förstått. Att det var där han supande tog kvar på riktigt.
Mm.
Jag tror att
han skulle vara med i Palmblad och Ros. Nej, i... Svarta palmkronor med Arne Suxdorf, va?
Ja, det kan det ha varit. Byggt på roman av vem då?
Slas? Nej,
men Svarta palmkronor, den romanen utspelar sig egentligen utanför Valencia.
Men Valencia.
Valencia. Grau kanske den heter, hamnstaden, stadsdelen i Valencia. Men sen så flyttar de hela filmen till Rio, tror jag. Men det är ju där den här Elin Pappila låten är med. Hon säger Elin Pappila.
Är det Cornelius fortfarande?
Göms i en vrå. Göms i en vrå. I filmen så Elin, hon letar ju efter någon sjöman som eventuellt kanske gjorde henne gravid. Någonting, det var någon kärlekshistoria där. Mm. Det, i den filmen. Det är alltid ganska löst i konturerna som ni märker.
Det accentueras av att du sitter och har en mussa, en rosa smutsig mussa som mikrofon puffskydd.
Men jag skulle ändå vilja säga att 78% av det jag säger är sant. Så det är ganska hög sannolikhet.
Får jag som säga en sak, vanlig som jag vet att åtminstone Fredrik af Trampe lyssnar och han poddar med Kalle Lind. Det är inte Arne Suxdorf som har gjort Svarta palmkronor. Jag vet inte vem som har gjort den, men de är ju så Cornelis experter.
Men vi kollar inte upp något.
Men jag vet att när Cornelis kom hem ifrån den här inspelningen, då var han inte lika fräsch som innan. Han kom inte tillbaka i matchform efter det. De sökte han i något helvete.
Men är det bara den fysiska hälsan som försämras efter en sån här Sydamerika-resa? Eller liksom, händer något med musiken också?
Nej. Alltså det ska ju plockas in samba.
Men det som hände med musiken var ju att Cornelis hade time of his life, eftersom han hade så mycket samba nu i sina låtar. Och alltså några av hans bästa låtar är ju sambor också.
Ja, ja, det är det samba. Ja.
Vi glömde aldrig Pappela. Imperiet samba-skiva. Den var vilka rytmer.
Det var mörkt. Det var mörkt om de hade gjort en samba-skiva. Det är som när Simple Minds gjorde en afrikansk platta. De var plockade in liksom Miriam Makebas kompmusiker och hyllade Nelson Mandela, och det var nästan värre ögonblick än det här rappen i Succession. Alltså kolla in, jag tror att det är den hyllningskonserten när Nelson Mandela blir frigiven, så är
han bara vänder 180 grader, bara jag går tillbaks igen.
Ja, det osvängaste bandet så här, norr om ekvatorn. Åker ner och bara ska köra lite god afrikansk så här batta.
Det vidrigaste är ändå det när Triple Touch kör på något slott i Skåne. Och alltså, är det inte så, minnet kan svika mig, men är det inte så att Dan Hylander är med på den konserten också? Kan vi kolla upp
i alla fall
han är med.
Björn Afzelius.
Det är Björn Afzelius som är med. Ja, det var någon av de här skånska.
Ja, men det är Björn Afzelius och Triple Touch och vad heter han? Hannes Råstam.
På bas.
Ja, just eller säger du att det är bas? Eller?
Det är Hannes Råstam på bas, ja.
Just för han var Afzelius basist.
Ja, de var väl bandisar. Mm. Men det är... Och det är ju en oerhört obehaglig och vit upplevelse. Ja. För det är också så här, det är en sån... Nu är det ju inte på Slottsruinen, men det skulle ju kunna vara det i Borgholm. Ja. Det är ju en sån sommarmysig konsert. Ja. Och det innebär ju att de flesta sitter ju i publiken. Det är liksom picknickfiltläge som jag minns det. Förutom ett par, kanske då, får man ju förmoda lite lösläppta personer. Kanske någon som har jeans.
Och Converse.
Ja, Converse, precis.
Men det är också kanske någon mullig tjej i bomullsklänning som dansar loss.
Alltså, det får man verkligen förmoda. Ja. Som står liksom i då morspittytan, om den heter så, slottet så att säga. Ja. Och kör liksom solodans.
Fridans.
Plus att då den här, får man kalla honom den snygga i Triple Touch?
Tänker du Ken Wennerholm eller...
Tror Ken Wennerholm. Ja. Heter han så, ja. Ken, det känns som att han heter.
Ja.
Han gör ju någon sån riktig så
nidbild
afrikansk manröst.
This is a song from
Pata.
Det är magiskt ändå.
Men han tänkte att jag gör det som om jag hade varit med i en Disney-film liksom.
och året är 1989, va?
Säkert.
Alltså Nelson Mandela sitter fortfarande inlåst på Robben Island när han står och gör den här liksom den här alltså.
Men vi vet inte om det var för att de sjöng Patta Patta på det här slottet i Skåne som muren föll. Vi kan inte säga att det inte var därför.
Nej.
Men när man säger att påtryckningar utövades så var det man menar.
Ja, när vita människor sjunger Patta Patta på ett slott i Skåne, det är liksom en sån här fjärilseffekt.
Ja, men det är också lite så här, om man tar höga C så spricker fönsterutor. Men om någon som heter Ken kör Patta Patta, då spricker murar liksom. Det är så starkt.
down in Johannesburg.
Men så här båta, alltså, och Leclerc och de där vita politikerna i Sydafrika satt och kollade på det här, liksom, fick ner en VHS-kassett och bara, nej, fan, this is some racist shit. Vi måste förändra vårt politiska system.
Nu,
för det här,
nu ser jag what's wrong with everything.
Nu förstår jag vad, hur liksom, vår rovdrift men på den svarta befolkningen.
Men samtidigt så här, men resten av konserten var bra.
Den där Juanita är en jävla svängebit. Alltså,
jag gillar den här lilla skåningen.
Du måste få ner finansieret till Sun City så han kan köra ett gig på Sun City. För att om Björn Afzelius hade giggat på Sun City, vilken sellout. Då hade liksom 80-talet gått i mål totalt. När alla så här vänstermänniskor blev höger. Mm.
Men vad var det?
Sun City var en resort i Sydafrika dit väldigt många artister, typ Frank Sinatra och sånt, kom och körde. Aha. Och sen så var det väl något stort.
Och det var känsligt då, såklart.
Ja, ain't gonna play Sun City.
Ja. Ah, var det, det var någon från Bruce Springsteens band. Var det Nils Lofgren som gjorde den låten Ain't Gonna Play Sun City?
Ja, jag passar på den, men det var en sån här protestlåt.
Det var något stort band, typ Queen, som körde där. Något sånt, Queen, Iron Maiden, och då vaknade liksom hela den här 80-tals motståndsrörelsen till liv och bara,
ah. Men hur var det med Freddie Mercury? Hade han rötter i Zimbabwe?
Zanzibar,
okej. Okay.
Så Tanzania.
Så han hade sitt, något slags kolonialt förflut. Mm. Ja. Men, just det.
Jag tänkte den här, när vita män gör afrikansk musik, liksom, då var det väl inte en grej, eller? Men när Paul Simon gjorde sin Graceland-platta, liksom, typ. Alltså,
ja, den kom väl också
ut
helt.
Det var väl bara ashäftigt att han plockar upp deras...
Det var känsligt. Han blev jättekritiserad på den. Ja.
Okay, därför
att han också spelade i Sydafrika. Men han plockade ju... Ja, det var otroligt omdiskuterat.
Okay,
du vet att Paul Simon är en av the four horsemen av världsmusik, va? The four horsemen av världsmusik.
De andra är Yusso Ndour.
Nej, det är vita anglosaxiska män.
Aha,
som
okay.
Har,
ja, det är det
som
man
har
menar,
doppat såklart. Snoppen i liksom, ursprungskultur.
Och, men, och de andra, vet man vilka de andra är, eller?
Ja, det vet man.
Vet du det, Fritte?
Ja, vi har pratat om det på podden, så jag vet. Ja, jag ligger lågt här nu.
Paul Simon är kingen.
Ja, och det är samtida ungefär med honom, kan jag tänka mig.
80-talet.
Ja, det var då man kunde göra sånt. Jonas, vad har du för...
Shit.
Men tänk någon 80-talsstjärna som är lite så här någon som är liksom...
Bono.
Någon som är intresserad av världen och kanske tantrisk sex.
Sting.
Ja.
Sting.
Ja, det var mycket ledtråd ändå. Men,
det är de två starkaste. Den är
Phil Collins.
Nej, han är inte med.
Jag tänker på Tarzan.
Ska vi säga... Nej, jag kan en till i alla fall. Peter Gabriel är med.
Ja.
Han flörtade lite grann med världsmusiken. Samtycke eller ej?
Ja, det var dåligt med samtycke.
Men
på världsmusiken.
Jag hävdade att den fjärde är Ray Cooder.
Egentligen är det Five Horsemen av världsmusik. Ja. Men det skulle kunna vara Ray Cooder eller...
Vadå, var Ray Cooder vit?
Ja, han eller är vit. Det var väl han som flörtade med de här Buena Vista Social Club-killarna,
ja.
Va?
Ja. Ja.
Men också... jag bara förutsatte att... jag bara lyssnade på den Buena Vista Social Club-skivan och hört namnet Ray Cooder.
Ja.
Så det där är ju en liksom äldre, cigarrrökande, kubansk man som är...
Ray Cooder!
De kallar mig Ray.
Buenos días, señor Ray Cooder! Vilken är femte då?
Nej, men jag tänker faktiskt på David Byrne från Talking Heads. Efter Stop Making Sense-turnén så hade de ju massa svarta musiker. Det blev mer och mer rytmer. Det syns att sprang av vilse i liksom rytmer från Västafrika. Ja. Och kickade bandet och turnerade runt med och körde afrikanskt. Mm. Och han så, för mig är det The Four Horsemen of världsmusik. Sting, David Byrne... Paul Simon. Det är Whiskyn som kickar in här. Och Peter Gabriel.
Ja. Mm. Och då säger vi väl bara, varsågod Afrika. Tycker jag. Det är...
Men hörni, ska vi gå in på det den här podden egentligen handlar om?
Mm.
Absolut.
Rap. Ja, och då vem vill läsa den här då? För våran podd är ju sån för alla fyra meter tokar som hatar oss, som inte då känner till våran podd, skäms. Först och främst, nej.
Skämmes, ta mig fan.
Ja. Var kommer det ifrån?
Jag vet inte.
Det är något som man sa jättemycket.
Ja. Det är säkert något som Kjell Bergqvist har sagt.
Ja, det låter väldigt mycket så. Ja. Något som blev viralt innan det fanns sociala medier.
Ja, precis. Ja.
Min favorit Kjell Bergqvist, vi ska bara flika in det här nu.
Är det han kallar Tom Hjälte för guling eller?
Nej, nej, för fan. Det är väl ändå med, det är mainstream.
Ja, framförallt det finns, är det vidrigt.
Jag vet att det finns någon film från... jag har bara sett YouTube-klippet. Det är alltså då Kjell Bergqvist som är liksom, en dåtida Gunvald-figur lite grann. Han säger cool och skön. Och sen något barn som har då smetat... Han har ätit godis eller glass och fått så choklad på tröjan. Och så säger han till Kjell Bergqvist karaktär: jag har fått choklad på tröjan. Varpå han svarar bara: yes. Yes, med liksom lite Z-uttal i yes. Och jag vet inte vad det är, liksom, jag vet inte vad det är för film, jag vet inte vad det har med filmen att göra.
Du vet inte vad det signalerar liksom. Nej. Du vet inte om det stod i manus eller om,
jag tror också att YouTube-klippet heter bara Kjell Bergqvist säger yes. Så det kan man ju använda, vem har varning och som är intresserad kan ju gå in och kolla på.
Men det är bra för alla med väldigt kort koncentrationsspann, det räcker, det är liksom.
Ja, det är verkligen.
Det är väl en tidiga Martin Beck med Gösta Ekman som Martin Beck.
Var, då spelade
Kjell Bergqvist Gunvald Larsson.
Oj, ja, perfekt. Kanske.
Nej, fan, gjorde han inte. Han spelade ju, det var ju Rolf Lassgård som spelade Gunvald Larsson. Kjell Bergqvist spelade Kolberg. Ja.
Sven Wolters gamla karaktär.
Sven Wolters gamla karaktär.
Och Kolberg har inte fått lika mycket uppmärksamhet i den moderna Beck.
Han togs bort faktiskt.
Ja. För jävligt.
Mm. Jag åkte dit på MeToo.
Ja. De plockade in den här tyska researchen istället.
Ja. Kolberg.
Ja. Men Kolberg måste vara med på 50 tyska miljoner says otherwise. Och så bara, kommer han in och bara...
Så tar min
gesundheit.
Tar min Steinar istället. Så jävla hån mot Kolberg. Ja. Ja. Lennart Kolberg heter han det?
Ja. Ja. Vapenexpert, pacifist. Han bar aldrig vapen. Nej. Sen slutade han ju i böckerna och började jobba på armémuseum istället. Det är polismuseet. Mm. Med ballistik och sånt.
Mm. Måste han jobba med så himla mycket med vapen när han är pacifist?
Ja, men det är en så här härlig karaktärens motsättning. Mm. Han hade också länge och väl väntat innan han gifte sig att han hittade en riktigt snygg brud.
Spelade av Eva Remeus i Mannen på taket.
Ja, exakt. Mm. Och spelade av Babben Larsson i den andra filmen.
Nu skrattar du lite.
Ja, dåligt. Det här, på gränsen att klippa bort skämt.
Nej, vi ska inte klippa någonting. Nej, det här är helt
osäkert. Ja.
Men du, jag läser gärna den här historien.
Mm. Ja, verkligen. Med glädje.
Är det några instruktioner innan jag börjar läsa?
Nej, men vi kan ju bara säga då för lyssnarna att det är, i vår podd så läste vi... Vi bläddrar fram i veckotidningar, Jonas.
Mm. Ja, precis. Och så finns det här inslaget i veckotidningarna ofta som heter typ... läsarnas egna berättelser från verkliga livet typ. Och då har allegedly tidningarnas läsare skrivit ner sina livshistorier eller någonting från sitt liv, skickat in. Och vår grej i vår podd är ju att vi brukar bedöma sanningshalten och skoja om de här berättelserna.
Hånar, kan man säga det ärligt bara.
Rakt upp och ner. Och då tänkte jag så här, för jag var och plockade ut den här tidningen. Bläddrade och
plockade ut. Det låter som att ni bara åker till förlaget och plockar ut.
Ja. Älskar om det hade varit så. Ja, tjena Jonas här, tar en alldeles och går. Vem fan var det? Det var rätt på verkligheten, grabbar.
Ja, men jag bläddrade upp till det här segmentet och hittade en rubrik som jag tyckte, men den verkar, finns den, så då har vi någonting att jobba med i alla fall. Mm. Och tänkte att det finns säkert fler i så fall. Fanns inga fler. Det här är den enda berättelsen i tidningen, men den är fortfarande ganska lovande.
Du smakar ut i skogen med en tändsticka.
Med en porrtidning.
Du chansar.
Man vet inte om det blir gött.
Men om du vill läsa den här fritten så är det den här.
Jag vill inget heller.
Nej. Då får du jättegärna då reagera på rubrik och bild. Och så avbryter vi varandra och storyn hela tiden för dumma påhopp.
Ja, men först är det liksom någon slags stockfoto av en relativt härlig kille i kanske 35-40 års åldern med en lammullströja eller motsvarande och en rutig skjorta. Som sitter i en soffa. Och bredvid honom sitter en kvinna som är lite så här suddig. Det är liksom en sån här stockfoto som ska säga vårt förhållande är inte så bra just nu.
Nej, för hon gör ju en av ganska... Det finns ju inte så många olika regianvisningar när man tar de här stockfotobilderna.
Nej.
Och hon gör ju en då av gesterna som är så här: nu ska du visa att du är inte nöjd här.
Nej, precis.
Hon sätter liksom... Vad säger man? Nu räcker kluten det. Näve under hakan.
Ja. Mm.
Jag älskar precis. Tanken på att de som är på de här bilderna är skådisar som inte får så mycket jobb, men som har fått det här gigget och nu visar hon den där bilden för sina kompisar att hon ändå har varit med på den här bilden.
Ja. Nu lossnar det.
Kolla, hon tar med sig den här till klassåterträffen och bara, haha, vad säger ni nu då? De bara, du är suddig, du är oskärpad.
De bara, sätt dig ner och håll käften, Lena.
Undrar om det är som man säger att vissa så gamla sitcoms när de spelar in så här skrattspåren där, att de är så gamla de ljudfilerna, så att de som vi hör är döda sedan väldigt länge. Det är samma sak här.
Det är så här I Love Lucy-skratt typ.
Käften, men... Lena, vad fick du? Ett present går på 1000 spänn på Lens eller?
500, nej, faktiskt 500 kronor.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rubriken lyder, det här i året runt det hände mig. Min man blev lika elak som sin mor.
Oj.
Mm.
Det är ändå...
Stark medicin, rubriken är stark medicin. Mm. Ingressen då. Tommys mamma avskydde mig. Till en början ryckte Tommy bara på axlarna. Sen följde han i sin mammas spår och bröt successivt ner mig.
Oj.
Otroligt stark öppning.
Ja.
Jag tycker också att det är liksom en vad hände sen-artikel om Thomas Andersson Wijs låt Tommy och hans mamma.
Finns det en sån låt?
Ja, Tommy och hans mamma, ja. Av Thomas Andersson Wijs.
Handlar det om en
man? En kille som heter Tommy som är en mamma. Mm. Fortsätt.
Men på det sättet så är det lika. Att det finns någon som har
en mamma. Än så länge är det 100%-igt överens.
Helt sjukt.
Vad kan man tänka sig ändå då är de här... Vad är det för hemskt de mamman respektive Tommy hittar på? Liksom?
Jag tror mamman är så här att hon klagar på allting som den här kvinnan gör.
Mm. Mm.
Och att hon inte visar henne någon liksom aktning.
Mm. Jag kan tänka mig att så här, mamma kommer hem på middag. Mm. Mamma är säkert frånskild och arg.
Ja. Och det är bitter.
Ja, jättebitter. Ja.
Kan vi tänka oss att sonen är enda barnet?
Ja,
oerhört enda barnet. Ja.
Och hon är änka.
Ja. Mm. Mm. Och han flyttade nyligen hemifrån då på sin 30-årsdag och sånt där. Mm. Mm. Och sen så kommer de hem och så har då brevskrivarkvinnan lagat mat.
Mm.
Och sen så tar mamman då en tugga och säger så här, kan man få lite salt?
Ja, precis.
Lite så surt. Och sen,
ja, precis. Och, så här, och sen efteråt bara, din mamma hatar dig! Varför säger du så för? Hon saltar på maten! Jo, men det är väl inte så konstigt att salta på maten. Det var ju inte så salt. Va? Du hatar mig också! Du har blivit lika elak som din mor!
Smäller igen dörren till arbetsrummet och bara, man hör knattret genom dörren.
Och så visar det sig att den här kvinnan bara, du behöver en rejäl reality check. Ja, men så känner jag ofta i livet faktiskt, att fan, skärp dig liksom.
Sån jävla... Jag skulle älska om varje stycke på det här. Det är ett helt uppslag.
Man måste ändå lägga in i beräkningarna att det finns ingen man vill bli älskad av så mycket som sin svärmor i början. Så att minsta lilla diss, den blir ju sig själv i kubik direkt.
Liksom. Ja,
men så är det.
Hur har ni det med svärmors? Nu är det här är ju då en kvinna tror jag som har skrivit berättelsen och en då svärmor, så det är en annan grej. Men vad har ni för svärföräldrar relationer?
Anders, men du och Mimmi har hört samma så himla länge, känns som. Så att det är väl det är, du är får ju svara för dig.
Den är avslappnad, kan jag säga.
Ja, det känns väldigt odramatiskt. Ja. Men jag har en odramatisk relation till mina svärföräldrar också.
Mm.
Men det är också ett sånt här ämne som att hade jag haft en dramatisk relation eller en komplicerad relation till mina svärföräldrar, så jag tror inte att jag hade pratat så mycket om det i podden då, tror jag inte.
Nej, du hade legat lågt.
Ja.
Ja.
Men det har väl varit lite andra så här innan. Min första flickvän, det var väl inte så jättekonstigt, men hennes pappa var väldigt kontrollerande, så att jag skulle hjälpa honom att bygga en trappa en gång. Och sen så höll jag på att spika, så tog han hammaren ifrån mig och spikade, för han litade inte på att jag skulle inte kunna sluta spika så att det blev ett hammarmärke i trädet.
Ja, du skulle dra till lite extra sista. Ja, exakt. Du bara raka vägen in på arbetsrummet. Bara, tick,
tick, tick, tick. Ja, det är så, men det, är också, det där är så otroligt vad ska man säga, stereotyp. Hade man läst det i en berättelse så hade man tänkt att det där är det för uppenbart att den då äldre generationens gubbe skulle vara så här, ta hammaren ur handen. Det kan inte ha hänt på riktigt, nej, tänker nej, man ju. Men det, så var det alltså. Mm,
men sen så slog han på kuken.
Ja, du är skitgubbe. Ja, precis. Och sen, sprang hem utan skor.
Och sen blev min och mitt ex... förhållande superpassionerat efter det.
Så allt löser sig till det bästa, ja, kan man säga.
Det är viktigt att etablera dominans.
Men sen tog det slut ändå när jag bad om salt. Ska jag börja läsa historien?
Ja, tycker jag. Mm.
Jag var väldigt förälskad i Tommy när vi var unga och precis hade träffats. Om det bara inte hade varit för hans kritiska föräldrar, Gun och Axel, så hade allt varit perfekt.
Man känner kritiken i namnen, tycker jag.
Speciellt Gun var ofta otrevlig. Axel gick i hennes ledband och sa aldrig emot. Tråkigt nog stod Tommy aldrig upp för mig. Han lät dem vara hur elaka de ville mot mig. Du vet ju hur föräldrar kan vara, kunde han säga. Det är inget att bry sig om. Jag vill inte verka överkänslig, så jag försökte slå Guns kritik ifrån mig. Men hon klagade verkligen på allt. Jag trodde att hon bara var överbeskyddande. Tommy var ju enda barnet, så jag hoppades att det skulle bli bättre när hon lärt känna mig lite bättre. Men efter 3 år... hade inget blivit bättre med Gun. Och när Tommy berättade att vi skulle gifta oss, tappade hon hakan.
Ja.
Hon bara, jag lyckades inte knäcka henne.
Är du kvar?
Ja. Efter att jag saltat så mycket.
Men det känns verkligen som att det är så här, det är inga exempel. Nej. Och så. Att det är bara att hon är lite taskig, eller lite allmän så där. Ja.
Jag tycker att det finns någonting i att de heter Gun och Axel. När Tommy, jag ska säga att han är född på 80-talet.
Mm.
Och de har valt att döpa honom till Tommy. Det är ett namn som var hetare på 50-talet när de var unga. Mm. Så att de har projicerat väldigt mycket Tommy stil på sin son. Det finns projektion där. Liksom, Tommy ska bli någonting. Du döper inte en kille som föds på 80-talet till Tommy.
Mm.
Utan en bakomliggande orsak eller anvilja, så att säga.
Men jag tänker också att det kan ju vara en äldre kvinna som skriver här och som berättar om någonting som hände på 60-talet när hon var.
Ja, då faller ju allting ett helt annat fast.
Mm. Ja, men det känns som en förr i tiden historia lite grann. I alla fall inte, vad ska man säga, det är ju minst 15-20 år gammal, eller hur?
Ja, det här ligger, ja, okej, okay,
som det här hände, tror jag.
Då skulle Tommy och hon som det handlar om, som skriver brevet, var födda kanske sent 60.
Mm.
Ja.
Mm. Okay.
Det är bara ett par vanliga reguljära 40-talistföräldrar. Jag tycker ändå att, liksom, att det är intressant att det Gun och Axel har fått poppa upp sig genom att skaffa Tommy.
Mm.
Han heter liksom inte Fredrik eller Anders eller så, utan han heter Tommy.
Mm. Ja, men det är ju, alltså, Axel kanske var så här, först i Ljungby med att ha jeansaffär eller något sånt där.
Ja.
Och så ville han döpa då, jag ska ha liksom en amerikansk grabb.
Axels kompis var först i Ljungby med att ha jeansaffär. Och då tänkte Axel, jag ska också göra något tufft. Jag döpte min son till Tommy.
Mm. Så kommer resten ge sig.
Ja. Men jag tänker att Axel var en sån som gillade Tommy stil och inte Elvis.
Ja.
När man kunde välja mellan då Elvis Presley som är king of rock and roll och Tommy stil som ingen vet vem det är.
Nej, men man undrar ju alltid över de här. Vi har pratat om det i podden också, tror jag.
Ja.
Tommy eller Elvis.
Ja. Väldigt liksom inskjutning i alla fall.
Jag kan inte en enda låt. Som eller kan inte säga någon låt.
Man kan inte ens säga någon som valde Tommy Steele i de här. För när folk tar upp den diskussionen så är det ju alltid, de landar ju alltid, själv var man ju en Elvis.
Ja,
verkligen.
Ja. Men vilka var de här?
Jag tror min farsa var lite Tommy Steele.
Ja,
på riktigt?
Ja.
Nej,
ja,
det var mäktigt.
Ja. Också Tommy.
Men Tommy Steele var väl också engelsman, tänker jag.
Ja.
Och det var någon så här, det välja mellan det, så här, det europeiska eller det smutsigt amerikanska.
Eller de sexiga höfterna och de bruna tänderna.
Ja, exakt. Men alltså, det är lite som att välja mellan guld eller...
Bajs.
Eller bajs, ja. Eller guld eller en sten som ligger där borta. Alltså, för Tommy Steele är ju... Han hade inte varit ihågkommen annars, på något sätt.
Nej. Men det är roligt att en enda claim to fame är att han blev jämförd med en jättestor odödlig artist som han inte alls var i närheten av. Fast just precis då så tyckte folk att det här var samma...
Ja, ja, att säga min claim to fame är att under en kort period blev jag bortvald för en riktig jävla kändis. Ja.
Lever de istället fortfarande?
Oklart.
En bra fråga.
Jag tror att här, om man skulle gå in, nu vet jag inte, men jag tror att om man går in på Tommy Steel på Spotify och söker och klickar på som mest populära låtar, då är det så Blue Suede Shoes med Elvis. Som är etta.
Men det är ju en värdemöte när man inte vet om en känd person lever eller
ja.
Inte.
Ja, det är sant. Ja,
vi kollar upp det sen. Vi fortsätter att berätta historien här.
Ja. Ja.
Men när Tommy berättade att vi skulle gifta oss, tappade hon hakan. Men det kan du väl inte mena, utbröst hon. Inte med henne väl? Det som skulle ha varit ett glädjebesked var i hennes ögon istället något som skulle förstöra hans liv och hennes. Vi ville ha ett enkelt bröllop, men de planerna började Gun sabotera direkt. Vi hade inte så mycket pengar att lägga på ceremonin och festen, utan ville hellre unna oss en längre smekmånad. Det passar inte alls Gun.
Nej, kan man tänka sig.
Så hon strösslade pengar på bröllopet, den jävla kärringen. Okej.
Okay. Men tid borta från Tommy, det kunde hon inte tänka
sig. Jag sa, vad är min biljett? Sa Gun.
Ja, så vi ska åka till Barbados. Det är jag och min son och hans fru. Axel,
då kan du får inte följa med. Då kan jag inte handla barnet, men vi har inga barn. Ja, men jag menar Tommy.
Efter att hon till slut accepterat sin sons val av hustru erbjöd hon sig att hon skulle betala bröllopet. Men bara om vi gifte oss som hon ville. Det betydde kyrkbröllop, många gäster och sittande middag. Allt det som vi hade tänkt undvika.
Det är inte, alltså det är inte jättesatkärring.
Nej. Det är bara sett, så här,
absolut att lägga sig i. Visst, men ändå så här.
Ja, har ni sett Den goda viljan? Alltså, som handlar om just här, frågan om ett enkelt bröllop eller ett stort kyrkbröllop. Det kan bli en extremt laddad fråga det där.
Ja.
Det här kan vara någon som har sett Den goda viljan.
Ja.
Och tänkte att jag skriver min take på den. Mm. Men så byter jag namn.
Ja, det ligger den ju i fatet när det gäller sanningshalten. Vi ska hålla på det lite grann. Men ändå, vi tar med oss den tanken.
Mm. Men hur ska vi kunna säga nej när mamma och pappa betalar, sa Tommy. Verkar vara riktigt mesig.
Mm.
När Tommy började vackla stod jag
arbetslös i 10 år.
Ja, när Tommy började vackla stod jag ensam mot en manipulativ svärmor som jag innerst inne ville skulle tycka om mig. ..
Mm.
Det är inte så svårt att förstå att jag gav vika. Jag hade trott att vi skulle planera tillsammans, men så blev det inte alls. Gun tog över alltihop. Under en tid kändes det så jobbigt att jag började undra om jag ville gifta mig överhuvudtaget. Min egen mamma försökte få mig att slappna av och njuta av det. Mina föräldrar hade inte råd med något stort bröllop, men mamma hade alltid drömt om det, både för egen del och för min. Så för henne var det här speciellt, även om hon såklart hade önskat att hon fått vara delaktig i processen. Men Gun brydde sig inte om att involvera henne alls. När det kom till kritan blev vårt bröllop bara en enda stor bekräftelse för Gun. Allt kretsade kring hur bra hon hade planerat allt. Det blev hennes dag mer än vår. Jag ångrar fortfarande att jag lät henne ta över sådär.
Man ser Gun liksom kommer till kyrkbacken med ett Gantt-schema. Här är körscheman för alla. Ja. Såhär, jag har planerat allt i perfekt planerat.
Ja, det är klart.
Och så små förknutna rispåsar som delas ut till alla.
Var det slut där?
Nej, det är mycket. Men jag tänkte vi tar en liten paus där.
Ja,
men jag tycker så än så länge så tycker jag att jag fattar ju att det är klart att det inte är kul att bli överkörd av sin svärmor så här, som ska planera ens bröllop och så.
Nej.
Men än så länge så känns det ju mer som att svärmor är så här, att hon är en projektledare typ som vill liksom driva, som är lite så här överbeskyddande mot sin son och sådär. Men jag känner ju än så länge känner jag inte, men liksom, jag tycker inte synd om rättaren.
Nej, men jag saknar också lite exempel ändå, som du sa innan, att det säger.
Ja, men också om hon inte vill ha den här typen av bröllop, säg det då.
Mm.
Alltså om hon säger det så kommer det ju typ, alltså jag har jättesvårt att tänka mig att det skulle bli en strid som Gun skulle vinna.
Men det känns som att det också att hon kommer ut extremt så här hon är konflikträdd på något sätt. Också att det är det där med att hennes egen mamma också såg framför sig och tyckte att det var bra. Att hon hade liksom inget stöd.
Just det.
Nej, men precis. Att säga, ja, men din egen mamma vill det här för dig.
Ja.
Jo, men jag vill... Ja. Och så har man inte sagt det någon enda gång.
Nej.
Just det.
Det känns som att hon är van att kanske vara bestämd åt av andra.
Det kan också vara så här att hon på något sätt hatar Gun av mer oklar, diffus anledning.
Mm.
Alltså så som härskarteknik ofta funkar. Du kan inte sätta fingret på varför. Så hon börjar efterhand famla efter. Men bröllopet var ju inte rättvist.
Alltså,
hon har en stark känsla av mobbing eller liksom att vara nedtryckt.
Men framförallt är hon ju väldigt ensam i det här. Alltså hon har ju ingen att förtro sig åt.
Nej, men, och det lirar ju lite med, som du säger Anders, att om då Gun är en ändå expertmanipulerare så har det varje gång det har liksom varit någon härskarteknik grej och hon efteråt har sagt till Tommy, men nu såg du väl ändå vad hon gjorde liksom.
Mm. Mm.
Nej, men vad sa hon då? Jag tyckte hon bad om salt. Så bara, jo, men det var sättet hon sa det på.
Ja.
Nej, men du bara fantiserar. Och så är det så gång på gång på grejer.
Men jag kände faktiskt att det hon sa om saltet, alltså, det kändes inte bra. Men, ja, men det var bara salt. Nej, men nu, min upplevelse av det här är faktiskt riktig.
Ja. Tommy, fan, lyssna lite. Det kan inte vara salt varje gång.
Men jag tycker att brevskrivaren högg för tidigt. Alltså, berättar om den här känslan för tidigt för Tommy. Alltså, hade hon... För nu tolkar Tommy allt som hon säger som att ja, men du har ju aldrig gillat mamma. Mm. Alltså typ så, att det inte blir ett riktigt case byggt av det här. Utan det här är bara, du har alltid irriterat, ni har aldrig kommit överens.
Det blir inget liksom. Nobelpris av det här kan jag säga.
Jag skulle också säga det kan också, det kan härleda sig taskig stilistik eller dålig dramaturgi, men fortsätt.
Gun fällde alltid kommentarer om min klädsel och smak. Och det fortsatte hon med efter att vi gift oss. När du blir gravid får du köpa längre kjolar, sa hon. Då passade det sig inte att visa knäna.
Oj, där fick vi en tidsmarkör.
Ja, ja, men det är exakt. Allting pekar på 60-70-tal som senast. Hon la sig också i hur vi hade det i vårt hem. Jag förstår inte hur ni kan ha bambusjalusier i köksfönstret, sa hon.
Står det där på riktigt?
Ja, grannarna undrar väl om de inte kan, om du inte kan stryka en gardin.
Otroligt.
Nu är det 70-tal.
Ja, vad mysig. Ja. Nu blev liksom hela stämningen ändå härligt på något sätt.
Ja. Man tänkte, man ser de här bambusjalusierna. Man ser också en flygande Jakob som kommer fram vid ugnen.
Ja.
Ja, ångorna av den värmda bananen.
Och från radion bara, racerföraren Ronny Pettersson är död.
Ja, men det är så filmen öppnar.
Efter en tids...
En åkning in i ett kök, in mot ugnen. Det liksom kommer bananos. Och så har man så... Ronny Pettersson är död.
En komikers uppväxt helt enkelt. Det är liksom där vi är.
Sådana där kommentarer var vardagsmat. Men det fanns en väldigt allvarlig aspekt i det här som jag inte hade insett ännu. Och det var att Tommy tog intryck av allt hans mamma sa. Mm. Nu händer det nu förändras hela. Ja. Nu blir det mörkt här. Nu blir det riktigt mörkt. Nu...
Ja, för fan. Han ska bli jävel också. Ja,
nu börjar skymningen här.
Ja.
Det var ändå först efter att vi hade varit gifta ett flertal år som Tommy började förändras. Han visade upp helt nya sidor som inte alls var så trevliga. Hans humör pendlade kraftigt. Jag antar att han måste ha bitit ihop tidigare. Nu slutade han med det och vårt äktenskap kom att kretsa kring vilket humör han var på. Han kunde vara sur och grinig i dagar. Om vi hade något planerat när han var som surast var det bara att ställa in. Annars fick jag skämmas för hur otrevligt han betedde sig. Andra dagar var han bara deppig. Det låter som att kanske att han är bipolär.
Ja, jag skulle precis säga det. Det är så borderline-personlighet.
När han var sur,
eller alkoholist.
Ja, när han var sur retade han sig på allt jag gjorde. Och när han var deppig krävde han konstant omsorg. De gånger då han var uppåt var det bäst att jag var lika glad. Annars tappade han sitt goda humör och då var det mitt fel.
Jo, det är så här, Hugo, eller vad heter det, egenmäktigt förfarande.
Ja, exakt.
Jag tycker också att det här var liksom textens hittills bästa mening.
Mm. Ja.
När han var uppåt var det bäst att jag också var på samma humör. Det är ont.
Ja, men det där är...
Han hade en enastående förmåga att få mig att känna mig otillräcklig på alla sätt. Han trycker ner henne.
Ja.
Blev det något fel så var det mitt fel utan undantag. Blev något rätt så var det alltid hans förtjänst. Till slut tog jag emot henne och pratade med Gun. Nej, nej, nej! Din dumma jävel! Vad fan gör du? Nej, inte Gun!
Nej, stackare, gör det inte!
Kände ni likadant som jag?
Alltså vilken ändå så, det var vilken mattryckning. Alltså när man trodde det inte kunde ändå bli värre så bara.
Du har ju en egen mamma av en anledning. Fan alltså. Okej. Okej. Jag trodde att hon kanske hade något råd att ge.
Genast känner sig bättre.
Okej. Okay. Jag vet inte hur jag kunde vara så dum att blanda in henne. Hon vände givetvis allt mot mig. Tommy jobbade med grafisk design.
Oj! Nu var det inte 70-tal längre, känner jag.
Jo, tänk att han sitter med polotröja på någon reklambyrå.
Ja, skyltmålare.
Han är reklamtecknare,
golf,
kanske.
En gång spelat golf med Lasse Åberg.
Ja, exakt. Antagligen. Mm. Ja.
Han var med, så han hade ingen bärande roll i att ta fram en svensk tigerkampanjen tidigare. Nej. Men han har jobbat med vissa som är så här, legender från
han
den
tiden. Han kände Bodenfors i Forsman Bodenfors, till exempel.
Är du Bodenfors med Forsman Bodenfors-killen? Okej, okay. På den nivån.
Kommer Bodenfors? Ja. Forsman? Nej, han kommer inte. Kommer Bodenfors fru? Ja.
Då så. Nu snackar vi.
Ja, klart Lena kommer.
Lägg nyckeln i skålen bara.
Han jobbar med grafisk design. Ett projekt på jobbet ledde till att de ordnade en utställning. På vernissagen var någon som sa något som Tommy uppfattade som kritik. Han blev sur och stormade ut ur lokalen. Då vände sig Gun, som också var där, mot mig. Vad har du gjort nu då? Utbrast hon upprört. När man får så mycket skuld lagt på sig är det svårt att värja sig. Både Tommy och hans mamma skyllde allt som var fel i äktenskapet på mig. Till och med Tommys egna problem var mitt fel. Det gjorde att jag började ifrågasätta mig själv. Men så skämde Tommy ut sig på ett bröllop i min släkt. När min syster konfronterade mig berättade jag allt för henne om Tommy och min relation, om hur min svärmor betedde sig. Jag har aldrig sett henne så arg. Fan, vad glad man blir när systern kommer in här. Vad hon varit i hela berättelsen.
Ja.
Alltså, reality
direkt
check.
Direkt skuldbelägger han också. Att, ja, fan, du kunde dykt upp tidigare.
Ja, precis.
Jävla häxa.
Ja, precis.
Håll med om att texten bara börjar bli bättre och bättre.
Ja.
Alltså, det här är ju... alltså den när Tommy gjorde bort sig på en bröllopsfest, man behöver inte ens ha en beskrivning. Man fattar precis.
Ja, ja. Men man kan ju spekulera lite grann.
Man kan spekulera.
Vad har vi för... kanske höll något oombett tal. Mm. För han var inte... Var det hennes sida släkten?
Jag tror det är grövre. Jag tror det är hånglat med sin bordsdam.
Han tror att han tallat opassande på någon.
Ja, jag tror också det.
Jag har tallat på någon mycket yngre.
Tror att otrohet, tror jag.
Mm. Ja, okej.
Okay. Vart grafisk med någon. jag har aldrig sett henne så arg. Om man inte skaffar hjälp nu så måste du lämna honom, sa hon. Han bryter ju ner dig. Och hans mor ska du hålla på avstånd, utropstecken. Efter det här var det ingen i min släkt som såg på Tommy på samma sätt. De slutade även att inkludera Tommys föräldrar. Då Gun förstod detta blev hon vansinnig och anklagade mig för att sprida lögner om dem. Tommy tog såklart sin mammas parti och efter ett gräl där han betedde sig värre än någonsin lämnade jag honom. Först med lite distans kunde jag se klart på hela situationen och jag är så lättad att jag tog mig därifrån. Nu ska jag bara njuta av att vara fri.
Oj, vad bra.
Så fin. Alltså, ja.
Men det som är lite roligt här, för att allting tyder på att det är alltså 60-70-tal. Mm. I texten. Mm. Det här med kjollängden och bambusjalusierna och allting. Mm. Men sen kommer det här på slutet. Nu ska jag bara njuta av att vara fri. Som att det hände för 2 veckor sedan.
Mm. Ja, men jag vet inte. Det kan också vara liksom någonstans... måste inte vara Stockholm. Det kan vara de är inte super early adapters. Så det kan också vara 80-tal och bambusjalusi i Hoting.
Men det är ju ändå 30 år sedan.
Okej, 90-tal. Ah, okej, du har rätt. Det är väldigt långt. Alltså det kanske gick 30 år av liksom neråt spiral då, sen bambusjalusierna. Och låt säga att Tommy var i 60-årsåldern på det här bröllopet när han gjorde bort sig. Mm. Och att hennes syster kom fram liksom med käpp och sa, nu får du...
Men
liksom...
Får man fråga bara då...
kunde de få barn eller inte?
Bambusjalusi, är det en sån som man rullar liksom... Ja. Som nästan som en, ser ut som en matta, en sån tataki matta som man rullar ner.
Först tänkte jag så här, är de hipsters som man liksom åter som 70-talsgrejer nu?
Ja.
Men då är det inte bambujalusi riktigt. Då skulle jag tänka mig mer en sån här liksom bambu draperi med liksom Mona Lisa eller Florens stadssilhuett.
Ja. En av mina första flickvänner hade på sitt flickrum då såna, alltså det var mer träjalousi. Det här är då måste ju vara 90-talet någonting. Mm. Alltså liksom mörkt valnöt kanske. träpersoner som hängde liksom innanför fönstret som man kunde då vrida i IKEA säkert. Mm.
När ni skulle...
Vad säger man? I don't kiss and tell. I don't fumla utanpå något kärleksplagg and tell. Men ja. Och så det var ju liksom, hade det varit 80-talet så hade det, eller 90-talet, så känns det som att någon sån, den typen av jalousi, om vi nu är inne på jalousispåret här, då hade det varit mer troligt. Men bambujalousi är alltså den här som man...
Ja, men tunna bambu... Ja,
i en rulle då som man rulle, drar.
Det är inte 70-tal, det är 90-tal.
Nej, det skulle jag
inte säga. Det är så vänster 90-tal. Alltså, någon antroposof som har ryckt sig loss från Järna och flyttat till Södermalm bor någon hyreslägenhet har bambu. Det är väldigt...
Men jag tror att bambujalousierna kom nog säkert redan 60-70-talet.
Ja, framförallt om de står då i någon svärmorskontrast till att stryka sina
att
gardiner.
Att stryka sina gardiner.
Ja. Där kan inte, det ju inte vara något.
Jag får ändå inte ihop tidslinjen.
Jag hävdar att allt tyder på 60-70-tal utom nu ska jag bara leva och ha det gött.
Ja. För då... och det, vi tar med oss alla de här nu då. För som du säger Jonas, vad är det dags för nu?
Ja, vi brukar ju ha... I slutet av arbetet så gissar vi alla om det är sant eller falskt, det vi har läst. Och då brukar vi...
Då räknar vi helt enkelt, jag räknar till tre och sen så säger vi bara sant eller falskt i kör. Mm. Och sen så får vi grotta ner oss i detaljerna. Mm. Och då ska jag tänka efter... Nej men okej, okay. Då tror vi att den här berättelsen om ensambarnet Tommy, att den berättelsen är 1, 2, 3...
Falsk!
Vad sa du Jonas?
Sant.
Så vi har soffan här, Anders och Jonas, sann. Ja. Jag Fritte, falsk.
Det roliga är att jag var på falsk sidan fram till din grej om manipulativa drag, härskartekniker och sådär. Ja. Jag stödde mig jättemycket på att vi inte fick höra några specifika exempel i första halvan. Varför är den här människan så irriterande? Liksom, vad är det med henne som du irriterade på och stödde på? Men sen så, man har ju träffat sådana personer också som bara har någonting som är svårt att peka på som man bara klarar inte av.
Ja, men exakt, att det är ju därför som bröllopet blir ett dåligt exempel, men det var ju inte någonting annat. Det,
ja,
det som är mellan raderna. Liksom.
Precis, det är mycket som byggt upp mot det också. Mm. Och,
just det, det är sant eftersom det blir nästan för jobbigt att ta fram eller tänka fram riktiga exempel. Det är svårt att säga också.
Jag kommer tänka på en film jag såg med Gustav Skarsgård och
en annan rappare.
Ja. Men den heter Vi. Har ni sett den?
Nej.
Den gick typ på bio i 2 veckor i Sverige tror jag. Men den var fantastisk. Den basically en relation i förfall liksom.
Mm.
Men den är singla...
Jag trodde att det var en biopic på Thomas Andersson Vi. Med Gustav
Skarsgård. Nej, men den är väldigt fin för att det är så mycket så här, den undviker alla de här klyschorna som alla ska ha när de skildrar att en relation håller på och fejda eller bli dålig, utan det är mer så här, shit, jag ser inte exakt vad det är som händer, men man känner ändå vad det är som händer.
Men det är jävligt snyggt ju.
Det är väldigt, den är väldigt underskattad den filmen, tycker jag. Det fick flashbacks till den lite.
Ja, jag förstår.
Men alltså, även om det finns mycket i den här berättelsen som man får någon slags igenkänning eller som verkar plausibel, så kan det ju ändå vara based on a true story. Alltså det är någon som har tagit så här saker som han eller hon har hört i verkligheten och så satt ihop det till någonting.
Mm.
Men ni har ju inte den kategorin based on a true story. Ni har ju bara sant eller falskt.
Ja, men då brukar det nog ändå falla under falskt. Att det säger, det stämmer inte riktigt, men det är ändå hopplock av saker som har hänt. Ja.
Nej, men jag tyckte, hade det stått i slutet sådär, sen bestämde mig för att jag skulle leva mitt eget liv, träffade en ny man och fick 200 bara barn, då hade jag liksom mer trott att men det här låter helt plausibelt. Men, men bara den sista meningen, nu ska jag njuta av livet. Då blir det helt...
Ja, du har rätt i det.
Det blir helt...
Ja, för jag tyckte att den var en av de mer välskrivna på väldigt länge, eller hur Jonas?
Mm, och kul att vi fick den.
Ja, fantastiskt.
Med tanke på att framförallt Anders är ju liksom en litterärt begåvad. Mm. Att han har textens gåva.
Egentligen så är det bara att jag hörde att Anders sa att det var välskrivet någon gång innan. Så jag hakar bara på det, så jag har ingen aning. Ingen, noll förmåga till textanalys.
Den är faktiskt förrädiskt välskriven, den här jäveln.
Och
jag tycker det bästa stiliska greppet var att han gjorde bort sig på ett bröllopsfest och inte tala om det, utan låter oss jobba med våra inre bilder.
Ja.
Isbergsprosa.
Ja, exakt. Ja, verkligen. Hemingway.
Ja, det är ju det är lite bålse av en skribent att våga lämna det liksom. Ann-Kristin heter så. Magiskt. Där har vi också en tidsmarkör,
ja,
tycker jag.
Inte
Ann-Kristin är född sent 40 eller 50-tal ska jag säga.
Lova att vara snäll mot Ann-Kristin, artist. Mm. Jag frågar er bara. Det är väl en låt?
Ja, det vet jag inte vem som har gjort det.
Sten och Stanley.
Nej, jag har ingen aning. Jag tror att jag hörde det nog bara i Lars Vegas Trios tolkning. Skit i det.
Bra covers.
Jag tänkte att det är... Eller Black Ingvars. Skit i det. Jag tänker att den är så väldigt välskriven, vilket den inte skulle vara om det var någonting som personen hade upplevt själv. Att det, då hade det varit lite för close to home att kunna skriva så fint och bra och väluttryckt.
Du menar att folk som inte har upplevt saker på riktigt kan inte skriva så bra?
Nej, nej. Nej, men jag har inte jag läst Pigge Werkelins bok 10.31 på Kaula, utan jag gissar bara att den är kass.
Vet ni att Pigge Werkelin några år efter Kaulak invigde ett flygbolag, Gotlandsflyg, som skulle billigt flyg då, och han skulle göra den första flighten själv mellan Visby och Sundsvall fastsurrad på vingen. Då känner jag så här, då mår man jävligt dåligt. Alltså. Ja.
Men det måste ju ha varit en grej som folk pratar om ur, tänker jag.
Vad sa du?
Men det måste ju bara varit en grej han sa, för det går
det
inte.
Då dör man ju. Om man inte har rymddräkt.
Man dör ju, ja.
Men det är så roligt, för att den första bilden jag får när jag hör hans namn, det är i serien Allt faller, har ni sett den?
Ja.
Det är en karaktär som dör och ska ha en begravningsmottagning, och det är bara Pigge som kommer.
Riktiga Pigge.
Ja, jag tror det.
Vadå?
Han ställer upp på det alltså.
Ja, han har en sån här konstig päls på sig också. Och...
Men det är roligt också.
Ja, för hon, det är väl hon... Är det Marie Rickard?
Göransson
heter hon, kompis. Ja, precis. Som spelar då någon sorts...
Gisela?
Ja, någon sån här festfixar känd.
Just det är hennes polare som dör offscreen i serien. Utan att man liksom... Det är så otroligt roligt hur de liksom...
Och då dyker liksom citattecken kändisarna upp.
Det kan ha varit så att hon drunknade i en sån där floating tank eventuellt. Mm. Fast man vet inte om det var så det gick till.
Men det är också roligt att de har sålt in där till Pigge då. Om det är en riktiga Pigge Werkelin, alltså att du ska vara med i en serie och du ska komma på ett bröllop, det är bara du som är där. Det är lite så här, det är sjukt, lite dråpigt. Så han bara, ja fan, det låter kul. Mm. Och så fattar han inte att de driver med honom för att det är som att han...
Exakt, för det känns som Pigge Werkelin är jävligt torsk på tydlighet. Mm. Så här, vet du vad du vill med det här?
Ja.
Alltså det här, okej, men det här är ju en flummig och luddig idé. Men det är klart att det kanske säljs in på att det är Johan Rheborg, Schyffert och Gardell som är med. Att
men det är oerhört att välja ut Pigge Werkelin. När kom den, Jonas? Du vet säkert.
13 kanske.
Ja, att välja ut honom som den kändisen då, eller kändisen som ska representera det sorgliga i att det finns någon sorts deliste begravningsinbjudningsgrej där bara då Pigge Werkelin dyker. Att välja Pigge Werkelin där istället för
D-flex.
Någon... Ja, men istället för D-flex är ju ändå fingertoppskänsla.
Verkligen.
Jag tycker det är... Det kanske det han kände Pigge, att han bara, det här är så jävla... Jag förstår att ni driver med mig, men jag måste ändå hylla valet av...
Men det är väl det som är framförallt Schyffers storhet, tänker jag. Jag menar, det är alltså från Killinggängen åren, alltså han och Locko, alltså de hade den här känslan, de kunde plocka ut, alltså vem ska de tälja en trädgubbe av? Jo, det är Hoda Cash till exempel. Och alltså den namedropping humorn
att det är det kåtaste Kungsängen till.
Exakt.
Vad sa du?
Fred Asp.
Nej, det är Festa med Ille, va?
Jaha,
kåtaste. Är det inte Janne Gradvall som är eller
om det är någon backdrop? Vem var det som var backdrop på
Klas Runheim före detta Åkesson?
Klas Åkesson,
just det.
Hur rundar vi av det här då? Hur tar vi oss ur den här året runt gropen?
Nej, men vi konstaterar bara att vi vet inte om den var sann eller falsk.
Jag tror att den är sann. Jag tror faktiskt det. Jag tror just bara för att den är så. Den drar inte iväg någonstans. Alltså, skulle det vara falsk så skulle det vara mer fantasterier. Men den är ganska down to earth hela vägen. Den är inte skicklig. Det är typ så här... Peter Kilgård som har skrivit den då. Eller liksom,
vem är det?
En bra stilist, en bra författare, en duktig berättare. Liksom.
Ja. Stor på 90-talet.
Linda Bodström Knausgård kan ha skrivit den. Alltså någon så här skicklig jävel.
Någon som är liksom en skicklig stilist in desperate need of trisslottar.
Märkte ni hur den här podden förändrades helt när ni tog in Anders Sparring som gäst? Att liksom, helt plötsligt så började liksom textanalys och sådana grejer.
Det är magiskt.
Ja, eftersom 4 meter skulle gästa, eller vi skulle köra ihop 4 meter och rätt upp verkligheten, podcasten, så tog jag faktiskt ett klassiskt 4-meter-ämne och gjorde till en läsarhistoria i typ Allers veckotidning.
Mm.
Och jag döpt den till Skratta bäst och skratta sist. Mm. Den är inte, når inte upp till den här kilgårdska stilistiska höjden, det kan jag säga.
Oh, jo.
När jag var ung var jag smal och slank. På gamla fotografier från sent 80-tal är jag nära på anemisk. Och när min mor tog en bild på mig och min bror på en badbrygga utanför Mikkeli i finska Karelen såg jag ut som en krigsfånge. Huden spänd över revbenen och armar och ben liknande mest överkokt pasta spaghetti. Men så gick åren och min kärlek till starköl, godsaker och ett stillasittande liv framför MTV i lilla ettan i Gröndal gjorde att min kroppshydda långsamt växte. Jag är 2 meter lång, så längden hade jag redan. Men det som var 72 fattiga kilo 1990 hade år 2001 svällt upp till hela 100 kilo. En hela kamrat som såg mig på en badplats sa att jag mest liknade Dagge Dagmask som hade svalt en ärta. Lång, men med en rejäl kula på mitten. Men jag var fortfarande ung och hade kraft att resa med tv-soffan hem ut i löpspåret. Kilometrar blev till mil, mina steg blev allt lättare och väl 2006 hade jag nått idealvikten 90 kilo. Men då small knäna. Först det ena, sen det andra.
Jag tror att den här historien är sann.
Min läkare rådde mig nu att aldrig springa mer. Ät rätt, sa han, och gå långa promenader. Jag var nu 37 år, karriären hade tagit fart och någonstans här riktades mitt fokus bort från min kroppshydda. Under åren som gick smög sig kilen åter på mig. Först ett här, sen ett där. Dessutom odlade jag ett stort intresse för surdegsbröd och bakade 2 stora lantbröd varje kväll som jag morgonen därpå avnjöt med kos och apelsinmarmelad och ett par skivor Västerbottensost. När jag började med stå upp 2009 gjorde starkölen återentré mitt liv. Någon gång mätte jag min omkrets 107 cm och då jag klev upp på en våg vägde jag hela 103 kilo. Jag vägde alltså 103 kilo, flåsade ibland, blev ofta förkyld och kunde inte längre bära upp den skräddarsyga kostym från Camilla Thulin som jag hade så glatt hade köpt ett par år tidigare. Och Camillas ord ringde i mina öron: om den här kavajen ska sitta snyggt får du inte gå upp 1 kilo till. Men inget av detta fick mig att ändra livshållning. Nej, det var först när jag märkte att jag inte kunde andas ordentligt när jag knöt skorna som jag på allvar la om mitt liv. Långa promenader, minst 6 kilometer om dagen och en helt ny diet. Nej till öl i alla dess former, bort med godis, mjukglass, pasta och framförallt inget med bröd till frukost. Min nya frukost fick bestå av ägg, kokt ägg, stekt ägg, men framförallt min favorit, omelett. Och kilorna började åter rasa. Nöjt kunde jag notera att Camilla Thulin satt snyggt igen och när jag ställde mig på vågen stannade den på 95,7. Men säg den lycka som varar. För nu märkte jag att jag började tröttna på omeletten. Dag ut och dag in, samma eländiga omelett. Tänk om jag kunde bara ta bara en skiva hembakt surdegsbröd till frukost, en liten klick kos och lite västerbottensost. Räddningen heter Tabasco.
Det är 100% relate också från mitt tal, kan jag säga.
Okay, ja. Alla matälskare vet att Tabasco gifter sig fantastiskt med ägg och tar man en kopp kaffe till så är smakupplevelsen oslagbar. Håller du med?
Ja, så sant.
Människor i Centralamerika har levt på den här dieten hela sitt liv utan att tröttna. Och jag kände att detsamma kunde gälla mig. Men så en morgon, det var bara ett par dagar sedan, vaknade jag upp med en oklar känsla av grus i ögat. Jag vacklade upp till min stekpanna och min spis, vispade mina ägg och skruvade av locket på tabaskoflaskan. Med lillfingret försökte jag nu avlägsna gruset i ögat. Först upplevde jag bara som en kyla i ögonvrån, så en obeveklig lust att blinka. Och för varje blinkning ökade smärtan och spred sig från vrån av ögat över iris för att slutligen landa på andra sidan. Smärtan var slutligen så intensiv att jag var tvungen att lämna spisen och springa ut i badrummet. Ögat var rött, ögonlocken svullna, som vore jag drabbad av hela min barndom samlade pollenallergi i ett koncentrerat ögonblick. Jag hade fått tabasco i ögat. Som stor konsument av MTV på det glada 90-talet var jag naturligtvis bekant med Jimmy Knoxville och de andra grabbarna i ett program som heter Jackass. Detta populära program gick ut på att Jimmy och company utsatte sig för olika upptåg som innebar smärta och förnedring. Jag brukade skratta gott åt dem när de med förbundna ögon skatade in i en lyxstolpe eller kaskadkräktes efter att ha slickat på konkelbären anuspälsen på en myskoxe. Jag skrattade också gott när Jimmy bytte ut sin linsvätska mot just Tabasco. Hans ångestskrik och konvulsioner möttes av mitt hån och glada skratt. Det var till honom mina tankar gick när jag stod där i badrummet och försökte tvätta ut ögat med min hustrus ögonbad från Extend. Så nu vill jag rikta mig till Jimmy. Förlåt. För det är nog som en klok gammal man en gång sa. Skrattar bäst som skrattar sist.
Ja. Vackert.
Tack.
Alltså, applåder på den till och med.
Ja, jag tycker den här är lite för bra för att vara sann.
Det är exakt sant. Det är så. Jag råkade få tabasco i ögat. Det har aldrig varit mer än värre. Och då tänkte jag på Jackass. På Jimmy Knoxville när han liksom använde tabasco som linsvätska.
Oh, det är ju någonting i just Jackass som referens är ju alltså 100% veckotidning om 10 år, säg. När då liksom vi ska sammanfatta så jag minns det gick i tv-program på, det var ju på den här tiden då man inte kunde ha tvn i datorn som det är nu, eller, och så vidare, så vidare. Att jag gillar det.
Jag saknade en svärmor bara.
Ja, jag inser att den här texten har en del stilistiska, men jag var medvetet till exempel inte planterat Jackass tidigare när jag beskrev MTV, för jag tänkte att det ska vara så här veckotidningsdramaturgi att det bara kastas
och kastas. Ja, det dyker upp i huvudet och då skriver man det. Ja.
Men jag tycker stilistiskt sett så var det väldigt mycket veckotidning.
Ja,
verkligen.
Medvetet.
Och ja, men just det här att kasta in detaljer om att Västerbottens ost ska det vara på mackan. Ja. Det är otroligt fint. Jag gillar det. Men det saknas, som du sa Fredrik, det saknas någon som man kunde då liksom projicera saker på. Och någon vars fel allt
var. Men tänkte du att Tabasco var den yttre fienden?
Ja, det blir ju så. Men alltså, det kan jag väl känna med de här allers, att det är en människotyp som just ofta lägger problemen utanför sig själv.
Mm.
Alltså Ann-Kristin kanske var en douchebag mot svärmor. Om svärmor fick skriva ett brev så skulle det kanske heta min son blev personlighetsförändrad av sin nya fru.
Men det är väldigt modernt också att folk skriver så här romaner i olika perspektiv.
Ja.
Det är det här kända norska exemplet nu som du säkert känner till, Anders. Alltså det är en jag vet inte om det är Brinnora Brinner eller någon av de andra romanerna, men det är någon roman, nej det är nog inte den, det är någon annan norsk roman som handlar om en kvinna som beskriver sin uppväxt och sin familj och hur hon blir
utsatt. Arv och miljö, va?
Arv och miljö, exakt.
Vigdis Hjort, är det någon annan?
Ja, jag tror att det är Vigdis Hjort.
Ja, och då är ju hennes syster har ju skrivit en motroman nu, där hon berättar sin upplevelse.
Shit.
Så det är någon slags bekännelse, inte bekännelselitteratur, men det är den här autofiktiva fiktionslitteraturen. Och sen så bara alla ska ge sina olika bilder av allting som har hänt och så.
Ja.
Och sen är det också det här så här töntigt för att så här att alla frågar så här, är det här en riktig historia? Apropå det här, är det en sann historia eller är det based on a true story?
Mm.
Och så säger de alltid men det är liksom, ja men så det har drag av en verklig historia, men det är liksom också något slags töntigt skydd man sätter upp och så.
Ja.
Jag tyckte en sak som var väldigt atypisk också är att du liksom knyter ihop säcken med att ändå be om ursäkt och säga förlåt till för skrattet till Jimmy Knoxville. Det har jag aldrig varit med om under ett års rätt upp på verklighetens läsande. Att brevskrivaren själv eller berättelseskrivaren själv bara säger ja, det där tar jag på mig. My bad, förlåt.
Men
jag tror aldrig har.
Nej, det är alltid någon annans fel, eller hur?
Ja, det är alltid någon annans fel. Det. Och det är alltid så. Om hen bara skulle säga förlåt så skulle allt vara ur världen. Men det händer aldrig.
Men det är väl också det som skiljer mig kanske från veckotidningsläsarna eller den här typen av liksom månadstidningsläsare, att jag har starkare självinsikt eller kanske framförallt är mer självkritisk. Sen, den här kulturella medelklassens självförakt.
Ja, men precis. Du har närmare till självhatet att säga, det är nog mitt fel.
Hörrni, tack som fan för detta. Jag måste gå och köpa skagenröra och champagne nu.
Har du
ledsen.
Trevlig helg, pojkar. Det är ju fredag.
Ja, trevlig helg. Ja. Och nu är det slut på det här crossover-experimentet.
Ja. Det kommer fler gånger, tror jag.
Ja, jag hoppas det. Tack!
Hej då!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.